Välkommen tillbaka till att lyssna på boken Utdelningsfabriken. Jag vet inte vem som skrivit den. Jag bara läser. Detta är i alla fall fortsättningen på kapitlet Kapital. Som jag lovade i slutet på förra delen, så ska vi fortsätta och titta på hur vi kan öka intäkterna. Vi har nu sett hur du kan få in mer pengar till investeringsfonden genom att få kontroll över dina kostnader, att minska dessa och sätta ett tak på hur höga de får vara. Men i rollen som kapitalist kan du göra mer, och då handlar det om att titta på intäktssidan. Hur kan du öka dina intäkter? Nu kanske du tänker, behöver jag jobba mer övertid eller förväntas jag ha ett extra jobb? Det är också att öka intäkterna till investeringsfonden, men det finns gott om andra områden som kan vara lättare att ta tag i. Faktum är att de flesta har mycket mer kapital än vad de först tänker på. Över ett långt liv hinner dina pengar spridas inom många områden, större inköp, investeringar, arv etc. Det handlar om områden som du inte alltid tänker på som kapital, därför att dessa pengar är bundet i något annat. Har du ett sommarhus, så kanske det är ett kapital på ett par miljoner som utgör värdet av detta. En grov fingervisning som du kan ha i bakhuvudet när du ser över kapital att frigöra är att 200 000 kronor som du får loss ger dig initialt 1 000 kronor högre utdelningslön i månaden. Kapitalkarta. När du går igenom alla dina tillgångar och uppskattar värdet på dessa får du en kartbild över hur mycket kapital du har. Vi kallar detta för att du gör en kapitalkarta. I portalen på Utdelningsfabriken. Se, så finns en mall för detta, men du kan också fungera med en enkel lista i Excel. Allt du listar i kapitalkartan behöver du absolut inte göra dig av med för att köpa aktier för. Se det mer som en lista, där du tar medvetna beslut kring varje rad om du vill behålla, eller sälja, eller planera att sälja längre fram. Intäkterna i kapitalkartan är av tre slag. 1. Engångsintäkter. En intäkt du bara får en gång, oftast när du säljer tillgången, till exempel att du säljer dina fonder. 2. Återkommande intäkter. En intäkt som är återkommande, till exempel årlig skatteåterbäring, barnbidrag eller om du brukar få en årlig bonus. 3. Lån. Olika typer av lån som är möjliga och kan ge mer intäkter att investera för. Men, nej! Ska vi ta allt vi äger och sälja det för att köpa aktier, och så dyker börsen och vi har inget kvar? Detta är en kommentar du kanske kan komma att höra från din partner, eller så är det till och med en tanke som börjat dyka upp hos dig själv. Vi kan aldrig veta hur börsen ska gå i framtiden. Men, för att minska riskerna så är det viktigt att ta medvetna beslut, och ständigt se över dessa ifall de bör uppdateras. Så gäller även, för det du bestämmer dig för att sälja i kapitalkartan. Det kan vara något du vill göra, men som kräver en del förberedelser och avstämning med andra. Då kan du sätta ett datum när du siktar på att vara klar med detta. Men, det kan också vara områden där du tar beslutet att inte sälja. På ett liknande sätt tar du inför varje nytt kvartal medvetna beslut kring hur mycket av det som finns i investeringsfonden, som du vill investera i aktier. I vissa perioder kanske det inte är läge att göra några investeringar alls. I ditt strategidokument kan sätta en policy för hur mycket likvid du vill ha som minimum i investeringsfonden, det vill säga som inte är bundet i aktier. Kort sagt, att jobba strategiskt och långsiktigt med när det passar att frigöra kapital, och när det är bra perioder för att köpa aktier, ja då minskar risken att resan med utdelningsfabriken ska bli alltför dramatisk. Låt oss ta upp några områden som kanske ska med på din kapitalkarta. Fundera över om det är tillgångar du själv har. Vad är värdet på dessa? Vill behålla tillgången, eller sälja den? Om du ska sälja hela tillgången eller delar av den, när kan det då rimligen vara klart att du har fått loss pengarna? Vi börjar med att fokusera på det vi kallar för engångsintäkter. Besparingar. Försök lista om du har sparat pengar på olika konton eller i olika banker. Bortsett från pensionen, har du investerat i fonder? Hur mycket är dessa värda? Har du gjort några andra finansiella investeringar, aktier i onoterade företag, eller till exempel i kryptovalutor? Fonder kan kännas som en trygg investering. Men det är inget du tjänar på förrän du säljer dessa, så det blir ett slags bundet kapital tills vidare. När du blir tryggare med din förmåga att investera i utdelningsaktier och märker att detta börjar ge en stabil avkastning så kan det vara en möjlighet att stegvis sälja av fonderna för att öka farten i utdelningsfabriken med dessa medel. Eller så behöver du sälja av fonder redan i början för att ha ett startkapital att börja investera för. Boende. Bor man i storstadsregionerna i Sverige, så är det lätt att bli blind och inte tänka på hur mycket pengar vi binder i våra bostäder. Eftersom vi är inne i spiralen så märker vi knappt att priserna gått upp, då deltat mellan sälj och köp upplevs som konstant. Dessutom kan det upplevas att normen i samhället är att man ska göra en bostadskarriär. Det vill säga att varje gång man flyttar så bör det bli ett lite bättre boende, kanske lite större, bättre läge, lite lyxigare. Det är inte ovanligt att de bostäder vi numera bor i är mellan 5-10 gånger så dyra som den bostad vi först köpte. Bestämmer ni er att gå emot denna spiral och norm, så finns det möjlighet att frigöra ganska stora belopp som kan bli kapital för utdelningsfabriken. Att gå från ett hus på 200 kvadratmeter till en lägenhet på 100 kvadratmeter med ungefär samma standard kan frigöra miljonbelopp, om ni bor i Stockholmsområdet. Skulle ni ha möjlighet och intresse att flytta utanför storstaden, ja då kan ännu mer kapital frigöras. Har ni en vision om att den dag ni täckt alla takkonton och är ekonomiskt oberoende, att då flytta utomlands? Då kanske det kan vara okej att ha ett mer lagom boende på vägen dit. Med pengarna ni får loss för att flytta till ett sådant boende, så kommer ju resan mot det framtida boendet kanske kortas, kanske med ett par år. Fritidsboende. Äger ni en sommarstuga i skärgården, eller en lägenhet i Alanya, eller en stuga i Sälen eller något liknande så är det bra att lista även detta i er kapitalkarta. Återigen, behöver det inte betyda att ni ska sälja denna tillgång. Primärt handlar det om att ni uppskattar hur mycket kapital det binder, och kanske en del underhållskostnader som även påverkar den löpande hushållsbudgeten. Skulle ni komma fram till att ni inte nyttjar detta boende så mycket som ni önskar, och bestämmer er för att sälja det, så är det även här ofta beloppen, eller ett par miljoner som kan omvandlas till utdelningsaktier. En motsatt situation kan dock vara, att när till exempel barnen flyttat hemifrån så väljer ni att bosätta er i ett fritidsboende och säljer ett ordinarie boende. Detta boende kanske är det som ni ser i er framtida vision när ni är ekonomiskt oberoende, eller att ni vill flytta dit och jobba därifrån lite tidigare. Avstyckning. Bor du i en villa med en lite större tomt och märker att villapriserna i ditt område har stigit kraftigt de senaste åren, då kan det vara ett alternativ att stycka av din tomt och sälja den. För vissa personer som bott länge i sitt hus, kan detta betala av bostadslånet och till och med ge pengar över till att renovera för. Från bokens perspektiv är det mest intressant. Ifall avstyckningen kan leda till ett lägre tak på kontot för boende, eller om det kan bli till en större insättning i investeringsfonden. Skog. Kanske har ni ärvt eller investerat i skog som en stabil framtida avkastning. Detta är i sådana fall intressant ur två perspektiv. Det ena är, ifall det kan vara läge att sälja av delar av denna skogsmark och frigöra kapital. Vill ni inte det, så kan ett aktivt arbete med skogen, det vill säga att den förvaltas och regelbundet i olika områden avverkas, blir till återkommande intäkt till investeringsfonden. Bil. Till skillnad från bostaden som ofta stiger i värde med tiden, så är det motsatta med nya bilar. Du vet att redan när du kör ut en nyinköpt bil ur bilhallen så har den sjunkit tiotusentals kronor. Lika härligt som det är att köra en ny, modern och välutrustad bil, lika stressande kan det vara att tänka på den ständiga värdeminskningen. En del hanterar detta genom att kontinuerligt byta upp sig till en nyare bil så att värdeminskningen inte ska hinna bli så stor. Men det går ändå inte att trolla bort att det behövs kapital för att göra dessa byten. Detta kan vara pengar som inställare kan gå till utdelningsfabriken. Har ni i er familj två bilar så kan ni kanske frigöra kapital genom att sälja den ena och försöka klara er på endast en bil. Eller så säljer ni bilen eller bilarna och går över till att nyttja en bilpool, eller använda privatleasing. Det ökar kanske takkontot för bil något, men kan å andra sidan frigöra en hel del kapital som gör att utdelningsökningen tar fart lite tidigare. Eller så väljer ni att köpa en mindre och billigare bil än den ni har idag. Båt. Att ha en båt och enkelt kunna komma ut på sjön eller havet kan vara en enorm frihetskänsla. Båtar kan givetvis vara olika stora och kosta olika mycket, men oavsett kan det ändå vara bra att du tar med det uppskattade värdet av denna på din kapitalkarta. Det finns många gånger också en hel del löpande kostnader för att ha en båt, bensin, underhåll, vinterförvaring etc. Det gör att det även kan finnas skäl för att båt ska vara ett eget takkonto i hushållsekonomin. Funderar du på att sälja er båt så finns det olika typer av pooltjänster som gör att ni kan hyra eller ha tillgång till en gemensam båt som kanske kan vara ett alternativ. Guld. I vissa kulturer så är guld en vanlig gåva kopplad till högtider. Ofta förvaras vissa av dessa i ett bankfack och kanske glöms bort med tiden. Om ni äger guldsmycken eller liknande som ni inte använder till vardags, försök att få dessa värderade. Finns det några av dessa guldgåvor som inte har ett starkt emotionellt värde för dig och som kan säljas? Sälja saker i hemmet. En vän sa till mig: när man har fyllt 40, då har man minsann köpt allting minst två gånger. Han menade att det då sällan var något som saknades i hemmet. Det mesta som man köper var enligt honom bara ovanpå något man hade tidigare, och garaget eller förrådet blev bara mer och mer trångt. Av någon anledning är det enklare att köpa nya saker än att försöka sälja det du redan har. I din kapitalkarta kan du lista allting som du värderar till mer än till exempel 1000 kronor och som du kan sälja. Det kan vara allt möjligt. En racercykel du inte längre använder, en viss designmöbel, en exklusiv klocka. Eller en värdefull tavla som ni fått genom ett arv. En nedpackad stereo som tar för stor plats. Eller en träningsmaskin som står och samlar damm. Av det du listar kan du fundera över olika säljprojekt. Vad kan säljas på Blocket? Vad skulle kunna tas till en auktionssajt? Kan vissa av klädesplaggen säljas i en secondhandbutik för märkeskläder? Eller så tar ni med så mycket ni får plats med till en bakluckeloppis och erbjuder det där. Vad tycker Pontus och Emil? Kan ni berätta om några tillgångar ni har sålt för att få in pengar till era investeringsfonder? Pontus: det största engångsinsättningen för vår del var när vi sålde vårt hus och köpte en mindre lägenhet. Det fanns flera fördelar som fick oss att ta det beslutet, men det gjorde att vi kunde investera drygt 2 miljoner i utdelningsfabriken. Emil: det har genom åren varit flera olika saker vi gjort som gett oss mer kapital, men det jag spontant kommer att tänka på är att vi sålde vår båt. Det var för övrigt också något som också sänkte de löpande hushållskostnaderna. För att kompensera för detta så höjde vi taket på vårt semesterkonto något. Tack så mycket Pontus och Emil. Vi lämnar nu engångsintäkter och zoomar in på vad som kan vara återkommande intäkter. Dessa pengar återkommer en eller flera gånger per år. Det kan vara konstant återkommande intäkter, en bestämd summa och varierande återkommande intäkter. Du får ju pengarna återkommande men beloppet kan variera. Låt oss börja med att prata om intäkten från pension. Pension är ofta en stor del av kapitalkartan och kan vara eller komma att bli en betydande återkommande intäkt. Den består ofta av tre delar. Allmän pension betalas av staten. Tjänstepension betalas av din arbetsgivare. Och privat pension, ditt eget pensionssparande. Hur pensionen kan nyttjas ihop med utdelningsfabriken kräver en del efterforskning, planering och förberedelser. Det är en snårskog av regler, om du missar någon regel kan ditt business case snabbt förändras. Speciellt intressant är tjänstepensionen. Vid första anblick så kan du redan när du är 55 år över en femårsperiod ta ut hela det kapitalet. Å andra sidan så kan det finnas en del begränsningar som följer med detta. Om du till exempel har ITP 2 som är vanligt ifall din arbetsgivare är kollektivansluten så måste du gå ner i arbete motsvarande procent som du tar ut i pension och du får inte återgå i fullt arbete förrän efter 65 år. Är din plan att vara ekonomiskt oberoende innan 55 år och därefter inte jobba så mycket så kanske inte detta spelar så stor roll. Men annars så behöver du fundera på om du kan uppehålla samma insättning till investeringsfonden varje månad och din arbetslön försvinner. Kort sagt, det finns mycket taktik när det är läge att ta ut pensionen. Vad är bra för pengamaskinen? Vad är bra skattemässigt, utveckling av kapitalet i fonderna och möjlighet att fortsätta jobba etc. rekommendationen? Är att diskutera med en pensionsexpert kring detta, gärna ur perspektivet att du har en plan att försörja dig på utdelningsaktier. Oavsett när du vill ta ut din pension, så är det bra att förvalta den väl så att den ökar i värde så mycket som möjligt under tiden. Har du under din karriär jobbat på många olika ställen, så har det ofta resulterat i att din tjänstepension är spridd hos många olika pensionsbolag. Därav kan ett första steg vara att samla all tjänstepension på ett ställe, helst hos den bank du väljer för utdelningsfabriken. Det ger dig några fördelar. Du samlar en mindre förmögenhet hos den bank du valt, vilket bör ge dig bättre förmåner, courtage, bolån, service etc. Det blir enklare för dig att aktivt förvalta pensionskapitalet och följa dess utveckling. Och du får bättre kontroll över kostnaderna i fondförvaltningen. 1% i förvaltningskostnader extra kan påverka 25% på din totala avkastning sett över hela perioden höger parentes. Arbetet med att flytta tjänstepensionerna till ett ställe är inte alltid helt enkelt. Den tar 1-3 månader och kan vara förknippat med vissa kostnader. Alekta, som hanterar kollektivavtal, tillåter bara att du flyttar till vissa utvalda pensionsbolag. Avanza är tyvärr inte ett av dessa. Ibland måste du TOM fylla i en hälsodeklaration för att få flytta ditt eget pensionskapital. Vi lämnar därmed pension. Och tittar på en annan återkommande intäkt om du har barn, och det är barnbidrag. I en del familjer är detta oumbärligt för att få ekonomin att gå ihop. Men det finns också många familjer som väljer att skicka barnbidragspengarna raka vägen till ett sparkonto eller fondkonto, där de får ligga och växa tills barnen blir myndiga. I sådana fall är inte barnbidraget viktigt för att klara takkontorna, utan skulle kunna fungera som extra insättningar till investeringsfonden. Nu kanske du blir irriterad och känner, barnbidraget sparar jag för att mina barn ska ha det bra i framtiden. Inte för att jag ska ha det. Känner du så dina barn är små, se det då som att du lånar detta kapital för att få bättre utväxling på det tills barnen är vuxna, och då behöver de ta för till exempel sin första bostad. Investerar du barnbidraget för två barn i utdelningsaktier i två företag, så är ett rimligt scenario att värdet av dessa aktier kan uppgå till 1,2 miljoner efter 20 år, om kursökningen varit 5% årligen. Det är mer än dubbelt så mycket som om du bara lagt undan dem på ett sparkonto. Under tiden har du dessutom fått ut drygt 32 000 kronor i utdelning. När det är tid att ge tillbaka barnbidraget till dina barn, så kan du sälja dessa aktier. Men givetvis så gäller det vara extra noga med att undersöka vilka företag du ska investera i för att vara trygg med detta. Mer om det kapitlet investering. Extra jobb eller bisyssla. En annan återkommande intäkt kan vara ifall du bestämmer dig för att jobba extra någon annanstans eller får intäkt för en bisyssla, till exempel ersättning för att du sitter i en styrelse, att du är tränare i en förening, fotbollsdomare etc. Om du inte redan gör detta, men funderar på att börja med det, för att kunna skapa mer intäkter till investeringsfonden, så är det återigen viktigt att du tänker på att det behöver vara hållbart över tid. Gör det för du tycker det är kul eller givande. Gör du det enbart för pengarna blir det lätt slitigt och kanske inte fungerar i långa loppet. Nej, det får inte bli för betungande att driva din utdelningsfabrik. Hyra ut bostaden eller fritidshuset. Ligger ett fritidshus på ett attraktivt ställe, så kanske det finns goda chanser att hyra ut det, när ni inte själva vill vara där. Detta kan du till exempel göra via Skistar, om fritidshuset ligger i anslutning till deras skidanläggningar, eller andra förmedlingar av sommarhus nära vatten. Det kan bli till en återkommande intäkt, som både kan stå för de löpande kostnaderna att ha huset, och skapa ett överskott som kan gå till utdelningsfabriken. Bor ni i ett större hus, eller har ett så kallat attefallshus på tomten, så kan det kanske vara en möjlighet att hyra denna, kanske som ett studentboende. Varierande återkommande intäkter. Det finns intäkter som vanligtvis återkommer i varje år, men det finns inget löfte om att de ska komma och hur stora de ska vara. Vi kallar det för varierande återkommande intäkter. Vi börjar med titta på bonus. Vissa har möjlighet att kunna arbeta ihop till en bonus från företaget. Eftersom detta är en slags extra belöning för en uppskattad insats, så är det vanligt att man ser det så när väl pengarna kommer in på lönekontot, dvs. pengar för att unna sig och familjen något extra, en alpressa, större TV, en renovering man pratat om länge etc. Om detta inte är i linje med visionen för utdelningsfabriken, så finns det skäl att ompröva denna syn. Kanske en middag med familjen kan räcka för att fira framgången på jobbet, och bonusen kan istället sättas in i investeringsfonden i utdelningsfabriken. Att inte nyttja sin bonus till konsumtion ändrar ju egentligen inte några av dina vanliga levnadsomständigheter, om du inte börjat att räkna kallt med att en årlig bonus ska täcka att du lever lite över dina tillgångar. Skatteåterbäring. Resonemanget med en eventuell skatteåterbäring är ofta väldigt likt synsättet på bonus, det vill säga extra pengar för lite extra konsumtion. Även dessa pengar kan istället gå in i utdelningsfabriken. Ett sätt att spara ihop till lite högre skatteåterbäring är att inte göra någon jämkning på lönen för räntekostnader för bostadslånet. Återbetalning av utlägg. Om du har ett jobb där du kanske reser mycket, eller har mycket representation, så kan det bli en del utlägg du behöver göra, som du sen får återbetalt på din lön när du redovisat detta. Om inte utläggen är för stora så kan ett sparknep vara att försöka klara hushållsekonomin trots utläggen, och när dessa sedan återbetalas, så väljer ni att helt eller delvis föra över pengarna till investeringsfonden. Fungerar det att göra redovisningen kvartalsvis eller halvårsvis, så kan privatekonomin ha hunnit repa sig och återbetalningen blir som ett extra tillskott. Dock är det viktigt att detta sätt inte gör att balansen i dina takkonton rubbas. Aktieutdelning. Har du eget företag? Då kan även den årliga möjligheten till aktieutdelning vara en möjlighet för att öka kapitalet i utdelningsfabriken. Det finns en del som använder utdelningsfabriken inom ramen för sitt eget företag. Men denna bok vänder sig mer till privatpersoner och pengar som kommit in på privatkonton. Hur stor utdelningen ska vara från företaget, givet att du gör en vinst och är den enda anställde, är en intressant balans. Att behålla pengarna i företaget kan säkra löneutbetalningar i sämre tider för din del, vilket i förlängningen säkrar de löpande insättningar till utdelningsfabriken, och med aktier har det visat sig att det är bra att löpande kunna investera. Å andra sidan kan en större utdelning som blir en engångsinvestering till utdelningsfabriken göra att du har en större krigskassa för en svacka på börsen och kan påskynda höjningen av din utdelningslön. Men som sagt, det är en balans där det behövs ett genomtänkt beslut vad som är lagom. Lån. Ett fjärde sätt att öka kapitalet till investeringsfonden är att nyttja olika möjligheter till belåning. Det finns stora risker med detta, då förutsättningarna för lånet snabbt kan förändras. Det kan handla om att du förlorar ditt vanliga jobb, eller att värdet på aktierna som du belånat faller med en börsnedgång, eller att räntorna börjar stiga. Å andra sidan, kan detta under kontrollerade former vara ett sätt att nyttja pengar till att skapa mer pengar. Den generella rekommendationen är dock att vänta med att köpa aktier på kredit, tills du jobbat med utdelningsfabriken i ett par år och du blivit mer trygg med dina aktier. Belåning av huset. Har ni länge ägt er bostad, inte lånat till dyra renoveringar, och den med åren har stigit mycket i värde, så är det förmodligen så att ert bostadslån nu utgör en mindre del av det totala värdet. Låt säga att ni för 20 år sedan lånade 2 miljoner och köpte en villa för 2,5 miljoner, då var belåning 80% av värdet på huset. Om bostaden nu är värd 6,5 miljoner, så är belåningen idag nere på cirka 30%. Skulle banken gå med på att utvidga ert lån från 2 till 3 miljoner, så är belåningen fortfarande under 50%, vilket gör att det går att undvika amorteringskraven. Och denna miljon kan nyttjas till att öka antalet aktier i utdelningsfabriken. Belåning av aktier. Vissa aktiemäklare, till exempel Avanza, ger dig möjlighet att belåna dina aktier. Hur mycket du kan belåna en aktie beror på hur stabil aktiemäklaren bedömer att en aktien är. Stora bolag på svenska börsen har ofta en högre belåningsgrad än mindre bolag. Men den kan sjunka ifall det kommer ut negativa nyheter. Det var till exempel vad som hände med Swedbank, som kopplat till skandaler om pengatvätt i Baltikum, fick en lägre grad av Avanza. För de mest stabila aktierna, till exempel Volvo AB, så kan belåningsgraden vara upp till 85%. Det innebär att om du köpt aktier för 100 000 kronor i Volvo AB, så kan du låna till att köpa ytterligare aktier för 85 000. Det vill säga du kan äga aktier för 185 000 kronor. Skulle avkastningen vara 5%, så skulle din årliga utdelning stiga från 5 000 till 9 250 kronor. Men som med andra lån så kostar det en ränta att låna. Ett vanligt upplägg är att du betalar en stigande ränta beroende på hur mycket av din aktieportfölj som du belånar. Till exempel att om krediten är under 10% av portföljens värde, så kanske räntan är 1%. Över 10% så är den 2% och så vidare. Potentialen i att belåna aktierna är ju skillnaden mellan den procent du har i direktavkastning på dina aktier och själva räntan. Att belåna aktier är dock mer riskabelt än att belåna huset, då värdet på aktierna kan sjunka snabbare än värdet på ditt hus. Låt säga en inflationsoro på börsen sammanfaller med några dåliga kvartalsrapporter för några av de bolag du investerat mest i och dessa sjunker i värde, så slår det på belåningsgraden av din portfölj. Plötsligt har du tippat över en viss gräns och förväntas nu betala en högre ränta. Har du ännu högre belåningsgrad, kan du till och med behöva tvångsinlösa dina aktier, det vill säga sälja dem omedelbart oavsett om du ligger back på dem. Vad tycker Pontus och Emil? Vad tycker ni om att ta lån för att köpa aktier? Pontus: jag har hos Avanza nyttjat möjligheten att belåna mina aktier för att köpa fler. Totalt är skulden strax under 200 000 kronor, vilket i förhållande till mitt totala innehav inte är så stort som det kanske låter. För mig är belåning något man får utvärdera löpande. Just nu är det möjligt för mig att köpa aktier med 5% avkastning till 1% ränta. Skulle räntorna stiga, skulle jag nog inte belåna aktierna. Varje kvartal så går jag igenom hur stor skuld jag har och har satt en gräns i mitt strategidokument vad den inte får gå över. Jag ser också regelbundet över hur jag ska agera ifall lånet snabbt behöver betalas tillbaka. Emil: jag är inte intresserad av att ta lån för att köpa aktier. Tycker det är lite att lura sig själv hur stor förmögenhet man har. Uttrycket "den som är i skuld är inte fri" är något som jag inte vill förknippa med min utdelningsfabrik. Eftersom vi har bott länge i vårt hus och köpte det billigt för många år sedan, så skulle vi lätt kunna öka belåning på det och säkert få loss ett par hundratusen. Men nej, vi är inte intresserade av det. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss nu återbesöka vår kompis Dylan och se hur det går för honom att bygga sin utdelningsfabrik. Sist vi träffade honom hade han kartlagt sin hushållsekonomi, kommit fram till vissa områden att spara på och gjort om det hela till 7 stycken takkonton som tillsammans landade på 32 000 kronor. Målsättningen var att avsätta 9 000 i månaden till investeringsfonden. Låt oss nu se om han även lyckats söka intäkterna. Hej Dylan! Hur går det för dig i rollen som kapitalist? Jo, det går framåt. Jag har gjort en sån där kapitalkarta och försökt att tänka på alla större tillgångar jag har som binder kapital. Jag blev förvånad. Jag har ju mer pengar än vad jag tänkt på. Vissa tillgångar på listan har jag bestämt mig för att sälja för att bli till ett startkapital i min investeringsfond. Dessa är: sälja fonder och diverse aktier 130 000. Sälja bilen 100 000. Sälja min exklusiva klocka 30 000. Jag har skrivit upp i kapitalkartan när pengarna ska ha frigjorts. Sedan så hoppas jag ju att ganska snart få lite skatteåterbäring och en bonus från jobbet. Och jag har faktiskt bestämt mig att försöka hyra ut vår lägenhet här i Stockholm City 4 veckor på somrarna när vi är på landet. Så planen är att dessa 3 saker ska göra att jag årligen får till en extra engångsinsättning på 35 till 40 000. Och tillsammans med tillgångarna jag tänkte sälja, så hoppas jag att redan efter sommaren ha 300 000 i investeringsfonden att börja köpa utdelningsaktier för. I mitt strategidokument har jag antecknat hur mycket pengar jag löpande och även årligen ska försöka avsätta till investeringsfonden. Jag har också skrivit in att jag alltid vill ha minst 20 000 kronor som buffert i fonden som jag inte får köpa aktier för. Tack Dylan! Det börjar bli en del pengar som du fått loss. Du har verkligen gått in för rollen som kapitalist. Nästa gång vi hörs, så är du förmodligen igång som investerare. Då har det blivit dags att sammanfatta detta kapitel, kapital, som vi gått igenom i 2 delar. Hur snabbt din pengamaskin ska accelerera beror på hur mycket kapital som kommer in i den. Nivån beror dels på kostnadskontrollen, dels att sälja tillgångar och frigöra kapital samt att försöka styra om de återkommande intäkterna till att gå till investeringar istället för mer konsumtion. Ett grundläggande steg är att dela upp din hushållsekonomi i takkonton. Du börjar då betala olika kategorier av räkningar från olika konton och att det är en faststående överföring från ditt lönekonto till dessa varje månad. Med takkonton får du också ett övergripande tak för alla dina utgifter. Detta blir också milstolparna på din resa mot ekonomiskt oberoende. Det som blir över av utdelningslönen och övriga intäkter när överföringarna till takkonton har gjorts är den nivå som blir din fasta månatliga avsättning till investeringsfonden. Vi har i kapitlet pratat om olika sätt som du kan sänka dina hushållskostnader och även hur du också kan öka dina intäkter genom att ge exempel på tillgångar som ofta binder kapital. För att få en överblick över det senare är vår rekommendation att du gör en kapitalkarta där du tar medvetna beslut om att behålla eller sälja tillgången och ett datum när pengarna från en eventuell försäljning ska ha inkommit. Som en ytterligare del av kapitalkartan har vi ett exempel på olika återkommande intäkter. Vi har dels pratat om hur vi kan öka dessa, men också om att ändra synsättet och inte konsumera mer bara för att mer pengar kommer in. Detta bör istället bli extra insättningar till investeringsfonden och snabba på när du uppnår din nästa milstolpe på resan. Att låna till att köpa aktier har vi också varit inne på. Detta är en möjlighet att ta in pengar för att skapa ännu mer pengar. Men det är något som är förknippat med risker och vi tycker du i alla fall ska vänta tills du jobbat ett par år med din utdelningsfabrik. Med detta så är det nu dags att ta av oss hatten som kapitalist och sätta på oss hatten som investerare. I nästa kapitel kommer vi gå igenom hur vi går tillväga för att hitta rätt aktier att köpa för kapitalet som vi nu fått in till investeringsfonden. Innan du går vidare så föreslår jag som vanligt att du tar en paus och reflekterar lite över vad vi gått igenom i detta kapitel. Vad skulle du ta med i din kapitalkarta? Vad av detta skulle du kunna tänka dig att sälja på kort eller lång sikt? Hur mycket skulle du kunna få ihop till en extra insättning i utdelningsfabriken varje år? Ja, det är bra att tänka lite. Men tänk inte för länge. Det vore roligt om vi hördes snart igen.